Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gabriel Andersson, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket, Paul.
Spännande. Det känns som att vi kommer att hamna på lite alla möjliga ämnen här idag. För du är faktiskt den andra personen som kontaktar mig via Instagram. Och det tog ett tag innan jag såg ditt meddelande. För du hade hamnat bland förfrågningarna och ibland växer de lite för snabbt.
Ja, men skräp på korgen kanske? Nej.
Ja, men lite så, men det är lurigt det där med Insta, för att alla medierna hamnar på lite så olika ställen, och vissa gånger så får jag så mycket, bara att folk säger, gör en reaktion, så blir det ju att det blir, då faller allting bara ner i en lång lista.
Men du hittade mig till slut, jag är glad för det.
Ja.
Nu sitter jag här.
Exakt, exakt. Men det handlar ju lite om träning. Du har någonting som heter Holistic Rebels.
Precis, jag och min fru har startat ett företag som heter Holistic Rebels, holisticrebels.com. Så det är vi har slagit våra huvuden ihop för att det är en utbildningsplattform i grunden där vi vill sprida information om hur vi har lärt oss att vad som krävs för att leva ett hälsosamt liv, både fysiskt, känslomässigt, mentalt och även en spirituell del. Det är det holistiska tankesättet, att vi kan inte bara titta på vår kropp till exempel och tro att det är hälsa, utan alla delar är viktiga för helhetshälsa. Och som sagt, det har tagit ett tag att komma till det insikten, vad som krävs, vad vi tycker krävs för att uppnå helhetshälsan.
En fråga där, hur började din, vi hittar ju alla träning av olika anledningar och olika sätt, och man brukar inte landa i det holistiska tänket dag ett. Precis. Speciellt inte du och jag som vi är inte 20 år gamla. Så då brukar det mer vara liksom lite träna biceps, och sen upptäcker man att det finns otroligt mycket mer. Den här klassiska bilden med isberget och hur mycket isberg egentligen finns under vattnet också.
Precis.
Och så är träning. Hur började det för dig?
Alltså jag började ju träna på 90-talet. Vanlig gymstyrketräning. Och det hade ingenting att göra egentligen med hälsan när jag tittar tillbaka nu. Det var ju målet för mig var då, som jag tror för väldigt många, framförallt om man är ung. Nu ska jag kanske inte generalisera, men det handlade mycket om att jag ville se bra ut. Jag ville vara stor. Och det spelade ingen roll egentligen vad som krävdes för att komma dit för mig. Det var kosten var baserad på att äta för att bli stor och vara så smal som möjligt. Och många gånger så inte det går inte hand i hand med att vara hälsosam. Framförallt på 90-talet, som man tittade på vad som rekommenderades för att äta för att vara smal. Det var mycket det här ghee-tänket, att äta mycket, mycket protein, du ska inga kolhydrater, det ska vara mycket så här sukralos och sånt där. Jag levde ju liksom på sötningsmedel. Men i alla fall, det gick en lång period att träna på det här sättet. Och jag tror folk tyckte att jag var hälsosam. Jag tyckte jag var hälsosam, men jag visste någonstans innersin att fokus var inte på att må bra fysiskt och vara så hälsosam som möjligt, utan det var att jag ville se bra ut. Jag kunde inte erkänna det för mig själv då, men nu när jag tittar tillbaka så visste jag att det var det. Jag ville vara stor. Jag var ganska osäker i i mig själv som kille var jag. Sen kom jag till ett läge där jag träffat min fru, vi hade varit ihop ganska länge. Vi bestämde oss långt in i vårt förhållande efter vi hade gift oss att vi ville skaffa barn. Det här var 2012 var det. Och då började jag inse, okay, men i en sån situation så blir det nog ganska naturligt att man skärskådar sitt liv. Var är vi någonstans? Vad vill jag ge för liv till min dotter? Jag vill kunna leva så länge som möjligt. Jag vill kunna vara en bra förebild till henne. Då blev det startade en resa att okej, vad är hälsa? Hur lever jag så hälsosamt som möjligt? Och det har varit en ganska lång resa att komma till den insikten jag tycker jag har nu. Men bland annat så blev det väldigt tydligt för mig och min fru att okej, vi hade mycket bagage med oss från vår barndom, vår uppväxt, känslomässigt bagage som vi inte ville lägga på vår dotter. Det var en stor del, men även liksom hur vi fysiskt levde vårt liv. Att jag kände okej, jag kan inte, sättet som jag tränar på, sättet som jag äter på, det har ingenting med hälsa att göra. Så jag började djupdyka liksom, okej, men vad kräver kroppen för att kroppen näringsmässigt? Då började jag inse, okej, det är en ganska komplex fråga. Jag vet inte riktigt vad som krävs. Det krävde väldigt många år av att studera och fundera och titta på vad det är som egentligen, vad det är som funkar. Men innan jag ens kom dit så var det att jag visste inte hur jag skulle komma runt mina känslomässiga blockeringar. Jag hade väldigt svårt att uttrycka mig känslomässigt i mitt förhållande till min fru. Jag kunde inte säga att jag älskade henne. Jag var tvungen att förbereda mig liksom flera dagar före för att kunna säga liksom, jag älskar dig. Hon kunde märka det på flera dagar före. Okej, nu håller han på att förbereda sig här. Så jag hade väldigt svårt att vara sårbar. Och jag vill inte överföra det till min dotter. Jag vill kunna säga till min dotter att jag älskar henne. Jag vill kunna vara... uttrycka mig känslomässigt. Jag visste inte hur jag skulle gå tillväga. Min fru, hon hade gått hos psykolog så länge jag hade träffat henne. Hon var väldigt påläst när det gällde olika psykologiformer och så vidare. Så hon kunde hjälpa mig på många sätt. Men jag kände att jag hade väldigt stora blockering med det. Jag visste inte hur jag skulle kunna ta de stegen. Och det som drog mig, som jag kände, okej, det här, hur ska jag jobba med det här? Jag hade under flera års tid lyssnat på podcast Joe Rogan, som du säkert känner till. Och hans nära vän Aubrey Marcus, som var med där. De hade pratat under flera år om ayahuasca framför allt, men andra plantmediciner som kan hjälpa till med att utvidga medvetandet. Och jag kände ju en dragning så fort de började prata om det, så kände jag, okej, men här finns det någonting som kan som är för mig.
Vad var det som gjorde att du kände så? Jag kan bara ta upp för lyssnarna att det finns avsnitt som Evin gjorde i den här podden där jag tar upp just de här ämnena som ni jättegärna får kolla in. Men vad var det som lockade dig?
Det fanns ju väldigt mycket aspekter i att okej, men det här verkar väldigt cool, en väldigt cool upplevelse. Men samtidigt så uttryckte de väldigt tydligt att här får man i de här upplevelserna får man ett annat perspektiv på livet. Och det var det jag kände att jag behövde. Och framförallt när det gäller ayahuasca, så det är ganska vanligt att många uttrycker att de kan känna, okay, att ayahuasca kallar till en. Jag kunde känna det år innan jag åkte iväg och gjorde min första ayahuasca, mina första ayahuasca ceremonier.
Var åkte du?
Till Peru åkte jag. Så det var det här, min dotter föddes 2013. Vi började prata om det här redan 2012, jag och min fru. Hon var jag kan säga så här, min bakgrund till, jag har alltid druckit ganska lite, jag liksom droger och sånt har varit, alla former av droger har jag tittat på, okay, men det här är för knarkare. Så det här var ju ett jättesteg för mig att ta och sticka iväg och avsätta pengarna, väldigt mycket pengar, avsätta tiden till någonting helt okänt som jag inte vet någonting om. Jag har druckit öl tidigare i mitt liv. Jag har inte provat på någonting annat. Och ayahuasca ses som, för mig, det är liksom överkursen nu när jag tittar tillbaka. Det är det man kanske provar egentligen lite senare i sina utforskningar av plantmediciner. Men i alla fall, jag hade ungefär 2 års tid innan jag åkte iväg, 2014, började på 2014 åkte jag iväg och gjorde första ceremonierna, verkligen gjort all efterforskning om vad är det här för någonting, hur funkar det, vilket ställe kan man åka till, och även just gått igenom, man kan säga, min fru var inte direkt för det här. Hennes familj har, delar av hennes familj har historier av alkoholmissbruk, drogmissbruk, och hon hade kanske lite svårt att förstå att jag ville iväg på det här. Jag hade lite svårt att förklara också, men jag hade en väldigt stark känsla, okay, men det här är, jag vet inte hur jag ska kunna komma vidare bortom mina känslomässiga blockeringar. Så det slutade i alla fall, men jag fick åka iväg, men hon var väldigt rädd liksom på vad som skulle hända där borta och hur skulle jag bli, var jätteförändrad när jag kom hem därifrån. Och det skakade ju om egentligen hela min värld, utan att gå in i exakt detaljer på vad som hände där borta. Bara att åka iväg under så lång period själv till andra sidan världen, lämna min fru och nyfödda dotter hemma. Hon var 4 månader gammal, min dotter.
Får jag fråga dig, vad sa omgivningen när du gjorde det? Kan ju vara väldigt känsligt.
Ja, men framförallt då, nu känner väldigt många fler till det. Mm. Men det här var, när jag bestämde mig, det var 2013. Jag vågade inte säga till, min familj visste liksom inte om, min mamma och syster och jag gav dem några kryptiska jag ska iväg på lite ceremonier i Amazonas. Men när jag kom hem sen så blev det ju ganska påtagligt att förändringen som hade skett i mig, det är inget magiskt piller, men det startar igång någonting, gör det. Det startar någonting hos mig som, det har varit en lång process. Jag håller fortfarande på att bearbeta det som har hänt där. Mm. Och jag har ju varit på flera ceremonier efter 2014. Som sagt, det gav mig ett annat perspektiv på livet. Vad livet kan vara. Jag fick det som en kompass till, det här är riktningen jag behöver ta i mitt liv. Det här är vad, så här vill jag känna. Jag fick uppleva hur jag ville känna i relation till min dotter, till min fru och till alla andra mina relationer. Och det här kunde jag använda efteråt som en kompass. För jag kände mig väldigt vilsen tidigare. Okej, vad ska jag göra? Vilken riktning ska jag ta? Så som sagt, det var ingen magisk piller, men jag kunde ändå ta ett steg i rätt riktning efter detta. Jag hade min fru som liksom, hon har en bakgrund genom av psykoterapi och så vidare, så att hon var rätt person liksom att kunna bolla med sånt som dök upp i efterhand. Men det startade upp väldigt mycket saker. Och sen också när jag började öppna upp mig känslomässigt, då fanns ju hennes bagage där också, och hennes triggers, hennes trauma som hon har haft, det triggades också. Det slutade med att hon också åkte iväg. Hon har också gjort ayahuasca. Det slutade med att stora delar av min familj nu många år senare. Jag ska säga att hela min familj har varit iväg och gjort det. Det har varit väldigt tydligt hur det förändrade mitt liv. Jag har gått ifrån att vara en person som aldrig pratar om känslor till att jag uttrycker mig hela tiden om känslor. Och jag, mycket lätt. Min fru hade aldrig sett mig gråta tidigare, liksom under hela vårt förhållande. Nu, alltså jag gråter hela tiden framför den. Så det här var ju liksom det här fick igång en känslomässig sida hos mig som har varit väldigt undantryckt. Men det fick också igång en självkärlek till mig själv, som jag tittar på med mina egna beteenden mot mig själv, vad som inte funkar i mina beteenden mot mig själv känslomässigt, men även liksom hur jag tar hand om min kropp. Och det var så vi kom in i det här samtalet, att hälsoresan, den riktiga hälsoresan, började med att titta på, jag fick ett tillfälle att titta på, vad gör jag med min kropp? Och jag insåg väldigt tydligt, men sättet jag tränar på, sättet jag äter på, det är inte, går inte hand i hand med riktig hälsa. Men jag vill leva ett långt liv och finnas där för min dotter. Jag hade ganska stora förändringar jag var tvungen att göra. Men samtidigt så insåg jag, jag har inte rätt kunskap. Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Och som sagt, det blev en början där till att vidareutbilda mig. Jag jobbade som IT-tekniker under den här perioden. Jag hade jobbat nästan 20 år inom IT-branschen. Det var ingenting jag brann för riktigt länge, men jag har alltid varit väldigt intresserad av kost och träning. Men nu fick jag en chans att verkligen djupdyka i hälsoaspekterna i kost och träning. Inte mer, till skillnad mot förut, så var mer att få stora muskler och vara smal.
Men var ayahuascan då typ en katalysator för att få dig att säga upp dig från jobbet och börja söka allt det här då?
Precis, jag såg inte upp mig från jobbet direkt. Men, för jag hade ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag är väldigt tacksam för det jobbet. Jag hade väldigt lite att göra. Jag hade en möjlighet att börja studera medan jag jobbade. Så jag började som studerade kost- och näringsterapeut och hälsocoach. Det var två utbildningar samtidigt. Två år i kost- och näringsterapeututbildning och ett år i hälsocoachutbildning parallellt. För jag hade ingenting att göra på jobbet. Så jag kunde plugga distans. Det var jättebra. Och under den här tiden då, så blev det väldigt tydligt för mig vad det är som funkar hälsomässigt när det gäller, jag hade en väldigt stor fokus på det fysiska delen, det var min väg in till hälsa, att hur äter man för att undvika sjukdom. Men i den här resan så började jag också samtidigt inse att det är bara en del av helhetsbilden. Kost och hur vi rör på oss, den fysiska delen, den behövs. Men du kan äta hur bra som helst. Du kan röra dig på ett optimalt sätt, men har du toxiska känslor, toxiska tankar. Och senare kom jag mer i kontakt även med man kan kalla den spirituella sidan. Och det spirituella behovet som jag tror alla människor har. Det är lite svårare att definiera, men att alla de delarna måste vara i harmoni för att du ska kunna upprätthålla riktig hälsa. Inom näringsbranschen så är det ganska vanligt att man kan se att många stora hälsoprofiler sånt, som är de som de lever fysiskt sett på ett optimalt sätt. De äter precis som du ska äta för att upprätthålla hälsa. De rör sig på ett optimalt sätt. Men det slutar ändå med att en 40-årig kvinna får cancer. Och med det här sättet att se på det, antagligen så är det en del av hennes liv där som inte är, hon har tagit hänsyn till kanske att hur hon mår känslomässigt, har hon mycket stress i sitt liv, då kan det, det spelar ingen roll hur bra du äter, hur du rör på dig, då kommer det ändå utveckla cancer eller någon annan form av kronisk sjukdom. Eller tvärtom, att du kanske lever ett väldigt avstressat liv, du är väldigt mycket kontakt med dina känslor, men du tar inte hand om dig själv fysiskt, du äter dåligt, du kanske inte rör på det, då kommer du också utveckla en sjukdom. Så att det är verkligen att lägga ihop alla delarna, och det är där utmaningen ligger lite, att ha det är svårt nu för tiden att ha den kunskapen, men vad är det som krävs för att äta korrekt, för att röra på ett bra sätt, att bli medveten om dina tankar, dina känslor, kunna arbeta med dem på ett bra sätt.
Jag tänker lite här på just tankar och känslor som vi är inne på. När jag snubblade över lite buddhism och började läsa om det, så hade jag en förutfattad mening om vad buddhism var tills jag började läsa om det. Och jag vet att när jag hade suttit och läst 3-4 sidor, jag kommer inte ihåg boken, men jag vet att jag sa högt för mig själv att vad fan, det här är ju bara psykoterapi. Och jag var så överrumplad av det. Och det känns som att vi någonstans här i västvärlden har liksom tappat hela den här grejen med att bara sätta sig och stänga ögonen och låta tankarna flöda. Och det är någonting som jag pratar väldigt mycket om, just med meditation och bara våga sätta dig ner. Men där vill ju folk fly istället.
Precis.
Så här, nej fan, det här orkar jag inte, det är så jobbigt, så nu skiter jag det här. Det här är ju värsta stressen. Trots att det de gör är bara sitter still.
Men på ett sätt så passar inte det in i sättet vi lever i den här världen. Jag är kanske lite cynisk, men vi lever i en värld där världen drivs av vårt missnöje av oss själva. Att vi ska konsumera. Ju mer vi är missnöjda över livet vi lever och oss själva, desto mer konsumerar vi. Så att vi lever ett samhälle som driver på det här sättet att vara missnöjd, att vi ska konstant få någon form av belöning. Det finns inga tillfällen att sitta stilla, bara ta det lugnt och reflektera och bara vara. Ja.
Jag tror att det har blivit värre med telefoner.
Jo, men det har det väl garanterat blivit. Det har ju sina fördelar, det har det, men det är väldigt långt bort ifrån kanske vårt naturliga tillstånd, där vi har sett att vi har levt på större delen av mänsklighetens historia. Vi är nog inte gjorda för att ha den stimulin hela tiden. Det är nog ganska tydligt. Men samtidigt så är vi lever i det här samhället. Samhället ser ut på det här sättet någonstans. Jag tror att vi kan hitta ett sätt att anpassa vår biologi, våra behov är till det här livet. Men det kräver ändå ganska stora förändringar, och framförallt att vi blir medvetna om vad våra behov är, både fysiskt, känslomässigt och spirituellt. Och där är vi ganska långt. Jag har inte fått någon sån utbildning under min uppväxt överhuvudtaget. Och det, jag vet att du har pratat mycket om, du är kritisk till skolsystemet med all rätt, för att skolsystemet är uppbyggt, det uppkom ju i samband med industrialiseringen. Alltså skolsystemet är ju framtaget för att skapa arbetskraft till industrin. Så den har egentligen inte tagit hänsyn till. Det är inte för våran skull egentligen. Min bild är inte, den är inte här för våran skull. Det är till för att tillhandahålla arbetskraft för ekonomin. Men det känns som att det här är ju någonting, det här är på väg att förändras. mycket på grund av internet, att utbildningen, sättet folk utbildar sig på, det håller på komplett förändras. Så där känner jag, där försöker vi ta en liten plats här, att vi måste ta ett eget ansvar för vår egen utbildning, och det, nu för tiden så finns alla möjligheter att hitta information ute på nätet. Men det är kanske svårt, det svåra är kanske att hitta den relevanta informationen. Så här, jag och min fru har...
Jag vill bara säga en grej, jag håller med dig där verkligen till 100%. Jag har sagt det några gånger att alltså, typ, våra mobiler och internet är ett fantastiskt verktyg, samtidigt som kan det vara det mest idiotiska verktyget också. Vi kan bli både raketforskare och hjärnkirurger om vi vill. Precis. Samtidigt som vi också bara kan bedöva oss med så här, det mest korkade av det korkade och bara bli fullmatad av desinformation. Det handlar om de aktiva så här, besluten vi tar i det. Och precis. Det är svårt att tränga sig igenom.
Det, ja, men det handlar ju om medvetenhet. Vad medvetenhet, ja, för den, det triggar igång ett automatiskt beteende. Det, jag tror att det är väldigt med alla appar och så, de är ju, det finns ju psykologi bakom det, att de att sättet vi ska nyttja dem, de använder sig av vår hur vi människan funkar för att tjäna pengar på oss, så att vi ska använda apparna på ett visst sätt. Men så vi har ett eget ansvar där, att bli medvetna om våra beteenden. Men det handlar också om utbildning där. Och det är ju som sagt, det är svårt att... Det är väldigt mycket information där ute. Och är du motiverad så kan du hitta den korrekta informationen. Men alla kanske inte har den möjligheten. Jag, som sagt, jag spenderade min arbetstid med att plugga. Alla har inte den... kanske motivationen eller tiden. Och jag har lagt ner flera hundratusen, jag och min fru, på olika studier. Så jag känner att min roll och min frus roll lite grann är här att försöka, vi vill koka ner, vad är den relevanta informationen av det vi har lärt oss när det gäller holistisk hälsa. Både liksom den fysiska aspekten, känslomässiga, mentala, spirituella, vad som krävs där, och föra ut det på ett lättillgängligt sätt. Ja, och vi är en stor del av, vi har precis startat vårt företag, men vi vill gärna att det här ska vara tillgängligt för allihopa. Så en stor del av de här utbildningarna vill vi ska vara gratis, att det ska finnas i alla fall, du ska få en grund så att alla ska ha tillgång till det, oavsett hur mycket pengar du har. Det här är den informationen jag skulle vilja ha haft när jag påbörjade den här resan. Att, för jag visste inte var jag skulle börja någonstans. Vad är första steget? Sen säger inte jag att vi har alla svaren. Det här är liksom, men det här kan vara en grund för folk att påbörja. Sen är det upp till var och en själv. Att, okay, det här kan jag ta till mig, det här tror inte jag på. Och att bli sin egen auktoritet när det gäller sin egen hälsa. Och inte, här i Sverige är vi väldigt bra på att låta staten ta hand om oss. Det är verkligen så. Vi många gånger, så, framförallt när det gäller sjukvården, att vi behandlar läkare som att de är några gudar. Och framförallt när folk blir sjuka, om man till exempel får cancer eller någonting. Folk blir rädda och så lämnar man över hela... Okej, nej, men fixa mig. Och så tar folk inget ansvar själva att kolla upp, okej, är det här rätt väg att gå? Är det här det enda alternativet som finns? Så det handlar om att, liksom, att vi ska börja ta ansvar igen för våra liv på alla nivåer.
Känner du till Paul Scheck?
Ja. Jag är inte riktigt, jag vet vem det är, men jag är inte riktigt.
Jag tror att det är han som har sagt det här. Ja, det är två citat som jag brukar slänga, men du får båda, så jag tar den som egentligen var från tidigare i samtalet. Men han har ett citat som säger: varför ska du kunna bänkpressa 150 kilo om du inte kan prata med din fru?
Okay.
Den tycker jag är klockren. Men sen har han den här som jag tycker är rätt bra just vad gäller sjukvården. Mm. Att det finns väldigt många experter. Du har en expert för knät, du har en expert för armbågen, du har en expert för hjärtat, du har en expert för huvudet, men det är ingen som tittar på helheten. Det är liksom där vi har förlorat det, och jag tycker att det är så jävla klockrent. För jag vet själv när jag hade problem med mitt knä, som jag har sagt flera gånger i den här podden, men då fick jag liksom en kortisonspruta och det var det.
Men det är symptombehandling.
Sen ligger ju liksom den riktiga lösningen låg i att jag har muskler som är stela i rumpan som skapar ett vridningsmoment som gör att jag börjar trampa snett, och det ger då en orsak som då gör en smärta i knät. Men ursprungsproblemet är inte knät, utan det ligger ju någon helt annanstans. Men det är bara, ja, du har problem med knät, här har du kortisonspruta, ta de här inläggen, ha det bra.
Ja, men det är det, och på ett sätt så är vården, det är sjukvård. Det är, och vården funkar jättebra på ett sätt när det gäller akuta sjuk.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Om du har varit med i en olycka eller någonting, då gör det otroliga, ett otroligt arbete. Men för de här kroniska sjukdomarna, vilket till exempel på ett sätt så är din, det är inget akut problem du har haft. Det är någonting som har utvecklats efter en längre period av kanske att du har rört dig eller spänt dig på ett visst sätt. Och då det kräver ju mer tid, att man ska titta på dig, analysera dig, och vad, när du går till en läkare, du har 5-15 minuter på det och sen är din tid slut. Så att vi har ett här rullande bandsystem, och oavsett om det gäller en fysisk skada eller om det är känslomässigt problem eller någonting, det är många gånger så, när väl folk söker sig till vården, så har det gått ganska långt. Och då kräver det ett detektivarbete att titta på som helheten. Okej, men det är ett fysiskt symptom, men i grunden så kanske det gör med stress. Och det kräver väldigt mycket kunskap och det tar väldigt lång tid. Och vi har inget system, vårt system, sjukvårdssystem är inte uppbyggt för att hantera det på det sättet.
Tror att det kommer kunna förändras? Tror att folk kommer bli tillräckligt vakna för att liksom...
Jag tror att det redan håller på att förändras. Men Sverige... ett av de sista länderna, vi är väldigt allt som är alternativt, skulle jag säga. Sverige är långt efter. Tittar man till exempel på Tyskland, USA, Asien, Ryssland, där är man mer öppen till komplementär medicin, liksom att man kan mixa ihop saker. I Australien har de nyligen börjat använda sig av aboriginal shamaner tillsammans med sina läkare för att behandla patienter. Så de ser det här i Sverige, det skulle ju liksom inte, det skulle inte ske.
Nej.
Så att här finns det liksom, vi har kokat ner det till att människan är, i den svenska sjukvården, min bild av att vi är något mekaniskt, vi är bits and pieces som ska åtgärdas, vi är en bil som ska, vi börjar byta olja på det här. Människan är mer komplex än det.
När fick du upp ögonen för det här? Alltså att det, för att jag kunde själv vara lite av det här, ska jag säga, naiva tänket att jag har ont i min fot, varför har jag ont i foten? Men nu har jag börjat fatta att det beror på liksom 200 andra saker. Om jag har en smärta någonstans så får jag liksom börja nästan känna på vilken annan punkt i kroppen har jag även symptom. För det kanske är där det börjar. När liksom kom det här lilla uppvaknandet för dig?
Nej, men det handlar ju om, tycker jag, att medvetenhet. Och du måste ha någon form av medvetenhetspraktik för att kunna se vad som händer fysiskt med din kropp, känslomässigt, mentalt. Så meditation är ju någon form av mindfulness-praktik, tycker jag är bra att ha. Men sen handlar det också även om kunskap att ta till sig, öppna upp sig för att höra vad andra har att säga. Under min utbildning så utsattes jag för väl folk som har jobbat med alternativmedicin i årtionden och kunde ta till med deras, där blev det väldigt tydligt, okej, det är inte så enkelt som att det oftast är, har ett fysiskt symptom så är inte det, det är inte det du behöver koncentrera dig på, du måste titta på en helhet. Och många gånger just att det är, till exempel, det är min bild av vad de kroniska sjukdomarna, de stora västerländska kroniska sjukdomarna som finns, de baseras på någon form av oftast matsmältningsproblem. Mm. Och matsmältningsproblem och näringsupptagsproblem och inflammation i kroppen. Men i grunden så kan det ligga ett känslomässigt problem att på stress. Som sagt, du kan äta hur bra som helst. Men lever ett stressat liv, har mycket negativa tankar, deprimerad, så kommer det påverka din matsmältning, ditt näringsupptag, det kommer skapa mycket inflammation i din kropp. Som sen i slutänden, efter kanske, det kan ta årtionden, oftast när man blir lite äldre så kommer du få en kronisk sjukdom, du kommer få kanske en propp, hos en person blir det en propp och sen en annan person utvecklas till cancer. Och där finns det här sambandet, att du måste titta på helheten, att hur påverkar ditt känsloliv och din livssituation som skapar stress ditt näringsupptag. Och det kan vara tvärtom också, att du kanske är väldigt stabil person, du har ett bra jobb, du stressar inte mycket, men du äter dåligt. Det här, din näringsbrist i slutändan kommer påverka dina organ, tillverkning av signalsubstanser och hormoner i din kropp. Du kommer börja må dåligt fysiskt i kroppen, dopaminnivåer, serotoninnivåer kommer sjunka, skapa att du, okay, du kanske blir lättare stressad, du kommer känna dig deprimerad, och det kommer sen i sin tur skapa en loop att att du är deprimerad, du är stressad, kommer försämra ditt näringsupptag ännu mer, och så är du fast i en negativ loop. Någonstans måste man bryta det här. Oftast måste man, när det har gått så långt, så måste man titta på alla delarna, alla aspekterna av sin hälsa, sin känslomässiga hälsa, sin fysiska hälsa, sitt näringsupptag. Så det blir lätt ganska, det kan lätt bli komplext, framförallt när det har gått så långt att du har fått symptom. Då kan det vara väldigt svårt att, det kan bli en väldigt stor uppförsbacke att ta sig upp. Det är där jag, när jag gick min utbildning så insåg jag att okej, de flesta som är färdig med utbildningen börjar jobba som näringsterapeuter och tar emot folk som i sista ledet, när sjukvården inte kan hjälpa dem, då går de till en kost- och näringsterapeut, för de vet inte vad de ska göra. Mm. Och då ser jag som att då är vi fortfarande en del av systemet. Vi kommer inte förändra någonting på det sättet. Jag vill få ut information om vad är det som orsakar de här kroniska sjukdomarna? Det har ju verkligen blivit en epidemi. Två av tre människor kommer få cancer i sin livstid. Liksom det ökar, sen 70-talet så har mängden cancer mer än fördubblats. Och
vad tror man att det beror på?
Alltså det finns ju så många vänder. Jag har ju min egna teori. Det har att göra med sättet vi lever. Liksom det är hela, hur ser hela samhället uppbyggt? Bland annat hur vi äter och väldigt mycket mer mat är processad nu för tiden. Vi stressar väldigt mycket mer. Familjesituationerna ser annorlunda ut än vad de gjorde. Så det är väldigt mycket som har gått åt fel håll. Så det finns mycket att åtgärda, gör det. Ja, så det är egentligen att försöka hitta ett nytt sätt att sprida information. Det egentligen handlar om att folk ska bli medvetna om det här. För jag har fått bilden av att nu för tiden att det är väldigt många som tror att sjukdom är bara någonting som, kroniska sjukdomar är någonting som bara händer mig. Jag har ingenting med det att göra. Att jag har fått cancer, det är genetiskt. Mm. Enligt mig, det är 3-5% av cancerfallen eller är genetiska. Sen resten är, du kan ha en genetisk benägenhet att få cancer, men det är någonting som triggas av vår miljö. Det vi äter, det vi utsätter oss för känslomässigt och stress och så vidare. Ett exempel är när jag var 2011, så fick jag gick till läkaren för ett par veckor. Jag var helt sängig, jag kunde inte ens gå upp för trapporna. Utan jag blev andfådd, så jag gick till läkaren. De gjorde andningsprov för mig och visade att okay, men du har astma. Jag bara, okay, astma. Min mamma har haft astma i flera årtionden. Pollenastma, när det triggas av pollen. Min syster fick det också några år före mig. Då började de säga, okay, men det ligger i släkten. När jag väl började ta hand om min kost och minska inflammation och sånt, det försvann på en gång, gjorde det. Så att jag kanske har en genetisk benägenhet, det ligger i släkten, och att när det skapas mycket inflammation i kroppen, att då triggas astmagenen i min kropp. Det är så det uttrycket det tar. Men det betyder inte att jag måste ha astma om jag tar hand om min kropp.
Vet du till exempel vad du åt då? För att inflammation är ju så här, det är en het diskussion runt det där. Vissa säger att inflammationen det finns, vissa menar då att det inte existerar. Det är det där som är luddiga med allt, så är det alltid.
Jag tycker att det är väldigt enkelt. Det finns, men det handlar om att egentligen, det här var under den perioden där jag tränade som mest. Jag drack väldigt mycket mejeriprodukter. Jag tog ju liksom proteindrinkar hela tiden, åt mycket kött, väldigt mycket gluten. En av de viktigaste sakerna jag tycker, om det är någonting att säga, för en investering i sig själv, är att göra ett matintoleranstest. Det finns väldigt många ute på marknaden. Många när man tar ett hårprov, du tar ett salivprov, skickar in, kostar ingenting. De skulle inte jag lägga pengar på. Det finns ett som heter ELISA, ELISA, det är guldstandarden för att göra matintoleranstest. Och då provas 300 matämnen för att se vad man har antikroppar mot. Och i mitt fall så hade jag antikroppar mot det som de vanligaste födoämnena som jag äter, och det var mejeriprodukter och gluten. Jag hade gröna ärtor, det kan vara sådana saker som min fru hade, ingefära, gurkmeja, sånt som i många fall ses som hälsosamt. Mm. Men så fort man äter den maten som kroppen har skapat antikroppar mot, det kommer trigga en inflammationsrespons. Framförallt om det är sånt som du äter dagligen, som jag åt, gluten, liksom pasta, kanske lite bröd. Det kommer att trigga en kronisk inflammationsprocess konstant i min kropp. Och det kan ge olika symptom i olika delar av kroppen. Vissa får magproblem. Som sagt, vissa kommer att skapa artärstelhet i blodkärlen, som i sin, efter flera årtionden av inflammation, kommer att skapa högt blodtryck, blodpropp och så vidare. Det kan ta väldigt många olika uttryck hos olika personer. Men som sagt, så fort vi började, både jag och min fru, slutade med de ämnena som skapar inflammation. Sen handlar det också om att läka magen. Du ska inte bara sluta med det du har som skapar inflammation. Anledningen till att man har inflammation i kroppen, det är att den maten man äter, den kommer igenom tarmen. Känner du till begreppet läckande tarm?
Ah, ja, absolut.
Så det handlar om att dels viss typ av mat ökar tarmpermeabiliteten, alltså ökar, så att, öppnar upp för att släppa in mycket onedbruten mat i blodomloppet. Så att det gäller att utesluta den typen av mat, läka tarmen. Fasta är ett väldigt bra sätt att läka tarmen. Som sagt, i det här samhället, vi lever i ett samhälle, även om du är fattig så kan du äta dygnet runt.
Ja, det är helt galet.
Det är helt galet. Och tarmen är ju som, jag ser som att det är som en motorväg. Vill du kommer aldrig kunna reparera motorvägen om du har rusningstrafik på den. Du måste ge den en chans att reparera sig. Så fasta, intermittent fasta är ett jättebra sätt att reparera tarmen. Även längre perioder av fasta, samtidigt som man tar kosttillskott som glutamin till exempel, är väldigt bra för att läka tarmen. Och sen tillföra probiotika medans man fastar, och direkt efter fasten är väldigt bra. Så att bli medveten om de här, det är något av det viktigaste, att enligt det jag har studerat under alla åren, och det är just att minska inflammationen genom att, framförallt genom det vi äter, det är en av de största bovarna till inflammation i kroppen.
Vad äter du idag?
Vad äter du idag? Jag och min fru, vi äter en växtbaserad kost. Jag håller det väldigt enkelt, att man behöver inte göra det så komplext. Oprocessat. Sen finns det mycket liksom...
Jag vill bara fråga där, vad är växtbaserad? För att vissa säger växtbaserad och det är vegan, vissa säger växtbaserad och det innehåller fortfarande eventuellt fågelfisk.
Precis, jag är inte emot, jag tycker inte att det är... Jag är inte emot rent hälsomässigt att man äter animalier. Det kan vara fördelaktigt hälsomässigt i mindre mängder. Men jag har valt av egna skäl, liksom, att vi har valt att undvika animalier. Och sen är jag av åsikten att jag försöker också, till skillnad mot dig, jag äter väldigt mycket högkolhydratskost.
Ja, du förstår om det är växtbaserat. Det är svårt annars.
Nej, men det går att äta väldigt mycket protein. Ja. Men det blir en annan typ. Vi brukar nötter och bönor och så vidare. Men jag är av åsikten att just för att många har matsmältningsproblem. Tittar man på USA till exempel, statistiken visar att 30% av amerikanerna är diagnostiserade med matsmältningsproblem. Och det är nog ännu fler än det som inte är diagnostiserade. Och det största problemet är oftast relaterat till proteinnedsmältningen.
För där är ju också, jag tänker just på maten, du var inne på just processat. Ja. Alltså det är så mycket skit som är megaprocessat. Alltså allt ifrån både kött till, alltså bara absurt processade, alla konstiga grönsaker och frukter. Och...
Ja, kroppen är inte gjord för att, nej, kan inte smälta ner. Och många gånger, om man har läckande tarm, det kommer ju ut i blodomloppet och skapar inflammation. Men just det här med att vi, framförallt när man har matsmältningsproblem, tycker jag det är viktigt att dra ner på proteinmängden. Världshälsoorganisationen rekommenderar att en optimal proteinmängd som vi ska äta, det är 8% av vårt totala kaloriintag. Det är väldigt mycket lägre än vad de flesta svenskar äter, och amerikaner ska man inte ens nämna, men, och de menar att allting över 15% skapar hälsoproblem. Så att jag utgår ifrån att jag försöker hålla ner i alla fall min proteinmängd, och många gånger så är det just proteinen, för det är proteinen som antikropparna bildas mot som skapar inflammation. Så jag försöker hålla ner, det är ganska svårt att hålla ner sitt proteinintag. Det blir väldigt lätt att
Att det, ja, det måste ju vara jävligt med alltså 8%, det är ju jättelågt.
Det är jättelågt, ja. Men så äter man bara ris, bara råris till exempel, du kommer ju komma över. Om du ska äta 2400 kalorier, täcka ditt dagliga behov, det kan du göra med bara med ris, och du kommer komma över 8% protein genom att bara äta
det. Men vad händer där? För nu kommer vi gå in på så här nörderi vad gäller de här grejerna. Men det finns ju två saker här. Mm. Nummer ett är ju, många håller på med carnivore och käkar carnivore, och helt plötsligt så blir de fria både sjukdomar och allt möjligt. Mm. Och det går ju då högst emot hela den här biten. Och när det gäller studier och forskning när det gäller kost, det luddiga är att det går alltid att hitta en studie som kommer säga exakta motsatsen. Så för mig har det verkligen blivit allt som är kostrelaterat, det är, jag får ta det med ganska många ton salt, och man får göra det här experimentet på sig själv, så här, hur mår jag? Alltså typ,
ja, men det är verkligen det. Det är verkligen det, att verkligen det som funkar för mig kommer inte funka för dig, och vara, det ska inte vara någon form av dogmat så här. Om 10 år vet jag kommer kanske inte äta så här. Det är det, ja,
det är så bra att du tar upp det, för det är också den här, vi kan backa bandet inte jättelångt. Mm. Då skulle vi inte käka avokado och lax heller.
Nej, precis.
Då blev vi feta. Och då var det den största boven i dramat, och vi hade margarin istället för till exempel smör. Det är egentligen bara ett mysterium att vi fortfarande kan köpa margarin, för den ena är ren och den andra inte det. Och det är det där som gör att jag blir så jävla, jag vet inte fan vad jag ska tro på när det gäller kost.
Lita på, det går inte att lita på studier. Framförallt koststudier, det har ju verkligen förändrats under årtionden. Och de ska ju vara baserade på vetenskaplig evidens. Det går att tweaka dem till. Mm. Och ofta så ligger det ju ekonomiska intressen bakom de här studierna. Och det måste, ska du följa någon form av kosthållning, läs studien, vilka ligger bakom studien. Men många gånger så blir det så att man köper någonting bara för att okay, men det här passar min, det är det här jag vill äta, så jag köper den här informationen. Så att det gäller än en gång det här att bli din egen auktoritet och gör forskningen, och framförallt känna efter, hur mår du när du, jag mår så mycket bättre när jag har dragit ner proteinet. Sen betyder inte det att det kommer funka för nästa person.
För jag lyssnade på någon, det handlade just om kost. Och jag tyckte han tog upp en sån jävla viktig poäng just när det kom till kost. Och så sa han det, att de studier som görs som inte får fram det resultatet de vill, de släpps inte.
Precis.
Och det är också det här, okej. Ja, men det känns ju bra. Så att gör forskning och så bara de når inte resultatet de vill, då skiter de i att släppa studien.
Det är dels det, och sen är det att kanske de släpper studien, men de tar bort de delarna som motsäger det de vill få fram. Så att det är, ja,
det är en jävla knep i värld att försöka få
en annan sak apropå det här med studier. Det är det här med det var några år sedan, jag tror det var en italiensk studie som gjordes, där de försökte återskapa 100 stycken vetenskapliga studier som hade släppts i läkemedelstidskrifter. Och då hade de till och med tagit hjälp av de forskarna som var delaktiga i de initiala studierna. Och de lyckades bara återskapa 39% av samma resultat.
Det är galet.
Så att det visar någonstans att det går inte att förlita sig på det. Det är ingen, men om man säger vetenskap, då är det som att det är fakta, men det är inte fakta.
Nej, för det är något jag reagerar på med kost. Jag har gått som åt ditt håll, fast ändå inte. Men att verkligen att allting ska vara så oprocessat som möjligt. Jag äter fortfarande både glass och godis och pizza och hamburgare hit och dit vid tillfälle. Men jag försöker ändå, om jag gör någonting hemma så är det superviktigt för mig att det är, alltså, ekologiskt. Käkar jag kött, om jag köper hem kött, det är bara naturbetat. Mm. Jag köper aldrig från någon bara slumpmässig matvarubutik. Jag är aldrig mer, alltså. För även där ser vi de otroliga skillnaderna på innehållet. Och detsamma gäller ju grönsaker. Jag vet bara, precis, när jag käkade tomater hos min farmor i Spanien som hade odlat dem på bakgården. Jag bara, vad är det här?
Nej, men de är ju bara odlade där bak.
Nej, men det är två helt olika saker. Ja, ja. Köper du en tom... Jag har läst väldigt mycket om det, men att senaste årtiondena 40% av världens odlingsbara mark är näringsmässigt utarmad. Det finns ingen näring i den. Sen lägger du till det på att grödorna har förädlats så att de ska smaka så mycket som möjligt. De ska vara hållbara så länge som möjligt. De plockas innan de är mogna. Ska transporteras en lång sträcka. Det slutar med, slutresultatet är att nu står det stilla.
Nej, men vi får inte samma frukt, de kommer ju vara näringsfattiga.
Precis, frukten och grönsakerna, det är ungefär 40% mindre näring än det var för bara några årtionden sedan. Mm. Det säger ganska mycket. Och lägg till därpå att, som du sa, det här med att det är stor del inte ekologiskt. Sist vi var nere i Thailand, jag och min fru, början på, eller, vi gjorde en 5 dagars juicefasta. Där jag håller på med frekvens biofeedback, så jag har utrustning där jag kan analysera mina näringsvärden, vitaminer, mineraler. Jag kan även se mängden spår av bekämpningsmedel i min kropp. Under den här 5 dagars fastan, vi tryckte liksom, vi juicade så mycket grönsaker och frukt, så man i vanliga fall inte, det går inte att äta så mycket. Men där nere är det svårt att få tag i ekologiskt i Thailand. Och jag kunde se hur mängden bekämpningsmedel ökade i min kropp. Alltså jag gick från att ha väldigt låga värden till jättehöga på 5 dagar. Så där, sen dess, så jag blev, alltså jag var medveten om det, men jag kunde se det, hur det ökade i min kropp. Det var, jag är jättesvårt att röra nu, icke ekologisk.
Vad tänkte du då? Ja. Vi kör 5 dagar till.
Ja. Meningen var ju just att vi, det var ju liksom en detoxkur, att få igång liksom och näringssätta kroppen. Så där är ju väldigt viktigt att tänka på, framförallt när man gör, när man gör, så att bara ekologiskt.
Mm. Ja, men det där är, det är skitobehagligt, för jag har också lyssnat lite mer på det här just med att näringen börjar försvinna från jorden. Mm. Och då börjar man, hur fan får vi tillbaka den? Är det för att vi håller på med allt jävla Roundup och bekämpningsmedel hela tiden och ingenting är naturligt och vi ska skydda? Och det är klart att när det går ner i jorden, det kommer ju påverka framtiden. Alltså,
precis.
Ja, jag blir bara och det är trött så många, i huvudet när jag tänker på det.
Det finns ju delar som vi inte kan. Vi är nog väldigt bra på att undersöka vad som finns i delar av grödan, vad som finns i animalier med dagens teknik. Men jag tror det finns även det som finns i vårt vatten, men senaste åren så har det ökat väldigt mycket mängden såna här rare earth mineraler som används i mobiltelefoner och så vidare. Det kommer ut i naturen. Och det är sånt som inte har funnits. Det har inte kommit ut i våra kroppar tidigare. Och vi vet inte riktigt hur det påverkar våra kroppar. Så vi utsätts för så mycket nu för tiden som vi inte har någon aning om vad långtidseffekten blir. Mm. Stora delar av världen, jag tror till och med i Sverige, så är godkänt nu för tiden att ta slam ifrån det som kommer ut i regnvattnet. Det kommer till slamanläggningar. Det får köras ut till åkermarken för att ge näring till grödorna. Och nu för tiden så är det är nog väldigt mycket ämnen därifrån som kommer från storstäder som vi har ingen aning om hur det påverkar. Vi har kanske inte möjligheterna att analysera vad det innehåller för någonting.
Så, nej, det känns skönt.
Ja, men det är svårt att... det är en del av att leva i det här samhället. Sen, därför är det viktigt att kanske jobba med det vi kan påverka. Att kroppen är... vårt detoxsystem funkar så optimalt som möjligt. Att vi tar hand om vår lever, njurar. Så att kroppen kan, för kroppen är väldigt bra på att detoxa sig själv om den får förutsättningarna för det.
Du, jag tänkte att vi, för det är några som ska in här efter oss. Om vi ska avsluta på en liten så här ljusare punkt, så vi inte lämnar lyssnarna med en gud vad händer med näringen i jorden. Så jag ger dig friheten att lämna med ett så här skönt, härligt, positivt råd till de som har lyssnat, och du får välja precis vad du vill.
Nej, men det går verkligen att med kunskap och om man tar ansvar för sin hälsa, så kan du, trots att vi lever i den här världen, så kan vi må bra. Vi kan frodas och må bra, men det handlar om att vi tar ett eget ansvar för vår hälsa på alla nivåer.
Mm. Var hittar man dig och hur kan man följa dig i din egen resa?
Holistic Rebels finns vi på Instagram och Facebook, holisticrebels.com. Ja, det är det.
Ja. Superintressant samtal. Det känns som att vi hade fler grejer att manövrera runt i, men det är ju sådär med tid när man sitter i en studio och det är någon annan som kommer börja knacka på dörren. För det har hänt vid två tillfällen att folk har kommit in mitt i. Okay. Så oh shit, okej, bra. Vi avrundar. Gabriel, jättetack för ett intressant samtal och för att du delar med dig. Det är inte alla som kliver in här och säger jag har druckit ayahuasca och därför är jag en ny man. Så det tackar dig för, och väldigt spännande att höra liksom den här jakten efter svar som du ändå besitter. Och väldigt intressant det med att du hade testat dig själv och hittat bekämpningsmedel. Nej, skrämmande. Ja, för fan, gott folk, vad kan man säga? Håll reda på vad ni faktiskt trycker i er, och går man in i en butik, vad ni än köper, alltså ta ändå en titt på vad saker innehåller. Och jag håller med dig där, försök undvik det här överprocessade i största möjliga mån ni kan. Tills nästa gång så får ni ha en fantastisk vecka. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.